MSDN Radio. Som hund och katt. MSDN Radio för vecka 10 idag med mig Dag König och en ny kollega som heter Hans Valentin, kallad Hasse, va? Eller hur?
Ja, det stämmer.
Hans är ju en riktig testare, sån här människa man kan vara rädd för när man jobbar ute på stora projekt. Så jag tänkte vi skulle se om och prata lite om det här med test och vad som har hänt och vad är status nu och hur det fungerar på test. Och välkommen hit, Hans.
Tack.
Hur är det egentligen med test nu för tiden?
Ja, hur är det med test? Man kan ju säga då att, eller till att börja med kanske en liten kort introduktion om var jag kommer ifrån och vad jag har hållit på med tidigare. Och där jag har mina rötter långt nere i testarträsket egentligen, sen någonstans i mitten på förra seklet då, alltså någon gång runt 95.
Mitten på förra seklet,
så gammal är jag inte. Förra decenniet får vi hålla oss till. Aj. Men då började ju i alla fall, jag gick från en kort roll som systemoperatör, höll liv i en utvecklingsavdelning. Därifrån drev jag in på, via kortare gästspel på dokumentation, drev jag in på test och kvalitetssäkring. Då rörde det sig om en mjukvaruprodukt från ett svenskt företag som heter Frontec. Det finns inte kvar längre, men det var faktiskt inte mitt fel.
Så att ja, jag hoppas det.
Ja, precis. Men det var väl där egentligen som jag började och jobba med test och få upp ögonen för det här. Vad är det egentligen? Det är ju väldigt kul att utveckla. Det är väldigt kul att ta fram ny funktionalitet och så vidare. Men vad är det egentligen vi har sagt att vi ska göra? Vad är det? Hur ska det tidsmässigt levereras? Och framförallt, med vilken kvalitet vill vi leverera den här funktionaliteten som vi har lovat, mer eller mindre? Så att säga, det, ibland så har man ju ambitionen att få med saker och ting, och ibland så är det saker och ting som man har lovat ut till en kund att man ska ha med när det rör sig om mera rena, så att säga, kundspecifika utvecklingsuppdrag, kan man väl säga.
Krävs det någon speciell, så här, är du väldigt hård hemma och testar allting och har hög kvalitet på allt? Är det liksom något,
ja,
personlighetsdrag?
Jag har, mina barn har en yield på 86%. Nej, det är absolut inte. Det är väl så att det här med test kan man göra på många, många olika sätt.
Ja, vad är det egentligen drivkraften? Vad är det där goa när man känner att man har flow? Alltså där, när man utvecklar, vet jag, det är när man blir klar med någonting och liksom, ja, stolt.
Man säger så här, värdet av test, varför man överhuvudtaget bryr sig om att testa, det är ju information om den nuvarande kvaliteten på någonting. Det är därför man testar. Saker och ting blir, och det är väl en vanföreställning man kanske har sett för länge sedan. Då hade man vanföreställningen att man kunde testa sig till kvalitet. Men den måste vara bättre, för vi har ju testat den så mycket. Och det stämmer ju inte. Det enda man får ut ur testet, så är det ju den här informationen. Hur bra är det här just nu? Och för min del så ligger väl, så att säga, lyckan i test och hela den processen, det är väl att kunna ta fram den där informationen och så kunna förklara den på ett så bra och lättförståeligt sätt som möjligt, så att alla intressenter, utvecklare, kravställare, stakeholders, vad man nu kallar dem, kan se och förstå det här.
Ursäkta, jag avbröt din personliga historia. Vill du berätta mer? Eller, från text slutar vi? Eller?
Ja, jag var väl inne på... Jag arbetade ju då på Frontec på QA-avdelningen där. Och där började jag ju komma i kontakt med testverktyg. Mjukvara specifikt designad för test. Och ifrån det så tog jag ju steget över till en testverktygsleverantör. Och där vart jag ju kvar ett tag. För att det var saker som jag kände att jag verkligen brann för. Att detta är bra. Detta ger ett mervärde av att skaffa och att ha de här sakerna med i utvecklingsprocessen. Nu gäller det ju då att de här verktygen passar i den processen som man har och att de fungerar med det. Och skälet, det var väl ett av de skälen till att jag tog klivet över till Microsoft. Det var väl att jag kände att Microsoft var väl en av de få som hade förstått hur framtidens, det jag tror framtidens verktyg kommer att se ut inom test- och kvalitetssäkring.
Ja, intressant. Ska vi prata lite, som sagt, av lite oturlighet har det ju blivit lite som att test och utveckling på något sätt nästan motverka varandra ibland. Ja. Om vi tar en nidbild nu.
Ja, traditionellt sett så var det ju ofta så att det fanns så att säga en inom det företaget då som jag arbetade på initialt sett här i början på 90-talet, så fanns det lite grann den kulturen att utvecklarna, det var de som bestämde, visste och kunde någonting. Testarna, det var människor som inte hade klarat av att vara utvecklare. De var besvärliga, de var jobbiga och deras enda liksom, vad ska vi säga, det enda de levererade, det var det faktum att de fördröjde en release med 3 veckor. I övrigt så såg man inte vad de gjorde eller vad de kunde. Givetvis då vi på QA-avdelningen betraktade utvecklarna som en samling odugliga slashasar som inte kunde läsa en specifikation och programmera därefter och överhuvudtaget var själv eller uppblåsta puckon allihopa.
Okej.
Okay. och som du förstår nu så var ju detta då inte den allvarliga kliniska bilden så att Nej, säga förstås. Av det, utan den uppskruvade nidbilden av det.
Och varför har det blivit så egentligen? Är det för att vi har olika mål? Någon har sagt till mig att en riktig testare, han är först riktigt glad när han har hittat några fel. Ja. Annars är han orolig att han inte har testat tillräckligt bra.
Ja, en sak man får lära sig när man testar för övrigt, det är ju att man testar aldrig tillräckligt bra. Man kan aldrig testa för mycket. Punkt slut.
Erfarenheten gör att man ska testa rätt saker.
Ja, man ska testa rätt och man ska testa det tillräckligt mycket. Och här kommer ju då erfarenhet och teststrategi och sånt in. Men om vi återgår till det här inom situationstecken kriget mellan utvecklare och testare, så var det ju väldigt mycket att man såg inte egentligen värdet av varandras arbete. Och man lyckades inte visa för varann vad det var som man gjorde som gav någonting så att säga i slutändan.
Du menar med vanlig testrapport eller alltså kunde det här återskapa fel, menar du det eller
på Ja, jag menar det också, och framförallt då för sådana saker som att traditionellt när man när man gör någonting, när man gör ett test, och nu pratar jag då inte om ett enhetstest eller någonting som sker in i en kod, utan när man testar en hel modul, så får man ju, så gäller det ju att man reproducerar den miljö i vilken den här funktionaliteten eller kodsnutten ska exekvera. Och om man inte gör det tillräckligt bra, då har man liksom inte satt upp testet tillräckligt bra. Man testar inte tillräckligt bra, man gör inte ett tillräckligt bra jobb. Och det måste man se till att göra. Därför att då är det som man kommer med till utvecklarna mycket, mycket mera värt. Om de får reda på att jag testade det här på det som vi har sagt att den här mjukvaran ska kunna fungera på. Alltså, ja, Windows 7, SQL Server 2005, etc, etc, etc. Och det här är ett fel, och det är någonting som du behöver ta hand om.
Så testmiljöer och sånt, det är testarnas ansvar att hitta en bra miljö som på något sätt avspeglar produktionsmiljön. Det behöver inte vara exakt lika många servrar och exakt kanske lika snabba alltid, det beror på lite, men ändå som är relativt vettig.
Det här gäller ju då återigen vad det är för typ av tester man vill utföra. Rör det sig om ett funktionalitetstest, ja, då måste man spegla testmiljön mot en rekommenderad så att säga produktionsmiljö. Kanske då, precis som du sa, inte i storlek, men väl i, alltså, installerad kodbas, vilka patchar det nu ska vara med, servicepackar och så vidare och så vidare. Om det däremot är så att man ska koncepttesta för prestanda, ur prestanda hänseende, ja, då kanske inte det är så viktigt. Då är det andra, då kanske det inte är kodbasen som är så viktig, då kanske det finns andra saker som är mer viktiga att ta hänsyn till.
Vad är det svåraste som testare att är det att hitta den här miljön, eller vad? Det låter rätt avancerat för mig.
Det svåraste som testare är att veta vad man ska lägga ner tid och energi på. Man ställs alltid inför en övermäktig uppgift. Du har, mig veteligen, jag har aldrig sett ett testprojekt där någon säger, ja, nu har vi testat klart och 2 veckor före deadline. Det var imponerande. Ja, då går vi hem nu. Utan man har alltid mer att göra än vad man har tid till, så att säga. Och det gäller då att välja och göra en erfaren och intelligent urval ur de olika scenarios och saker som man ska testa.
För mig var det, jag var på SAST för några år sedan och lyssnade på en kille som pratade om att hur man statistiskt, matematiskt valde ut olika testfall. Och för mig det, jag kunde inte förstå, för jag kunde inte få ut in det i min begreppsvärld att man måste, att man hade problem att välja ut. Mm. Men du står ju huvudet, ja, på spiken alltså.
Det stämmer. Att ta till statistiska modeller, det är en variant. Men ibland så är det ju också så att man, och här kommer ju då återigen så sammankopplingen, länken mellan utvecklare och testare in. Att om man har en erfaren utvecklare som har varit med kanske i ett par, tre iterationer av ett projekt, att då få en så att säga bild av vad det är som har förändrats i kodmassan, hur mycket det har förändrats, var någonstans har vi skiftat, det kanske i lagren under den här kodmassan. Det är väldigt viktig information att ha.
När vi kommer in på det här och hinna med och testa, då för mig dyker det upp det här med frågan om att automatisera test, och vi börjar gå in mer på testverktygen, för det är ju en del, men vad är testverktyg egentligen? Alltså, man slänger sig egentligen rätt mycket med det här bara som, utan egentligen veta. Kan du beskriva det?
Man kan väl egentligen säga att det finns 4 olika typer av testverktyg, och det här är inte någonting som, ja, det här är min egen personliga uppdelning och inte någonting som man kan hitta på någon IEEE standard eller någonting i den stilen. Men det första, det är test management eller testhantering. Test är väldigt mycket, är en väldigt dataintensiv process, och det krävs att man håller reda på alla de olika tester och testfall som man har och ska
och
köra.
Testresultat.
Testresultat och så vidare. Så det är nummer ett. Nummer två, det är, man kan kalla dem prober. Man kan kalla dem datainsamlare. Man kan kalla dem monitoreringsverktyg. Alltså små program som samlar ihop information om testet och den miljön som testet går i. Finns på olika nivåer, allt ifrån skärminspelningar som visar precis vad man gör på skärmen, till sådana saker som kodanalys, till exempel IntelliTrace i TFS, som samlar ihop information om vilken kod som exekveras när, länkar det till testet, och det här ger ju givetvis massor med mer information till den utvecklare som ska ta hand om en eventuell bugg eller så. Sen finns det två stycken ytterligare verktyg. Det första, det är ett verktyg för automatisering av funktionella tester.
Så det här är nummer tre nu av dina fyra?
Detta är nummer tre av mina fyra, helt riktigt. Och i TFS-världen benämns ju det här för ett coded UI-test. Det finns också massor med olika fristående verktyg som kan göra det här. De kan göra det i valda grader av integration med andra verktyg. De kan göra det i varierande grader av vad ska vi säga, lätthet att använda och så vidare. Det är oftast de verktyg som man först tänker på när man tänker på automatiserade tester. Och de har ofta lite grann en, ett lite rosa skimmer över sig. De ser väldigt enkla ut. De ser väldigt, när man ser ett verktyg som gör det jobbet som man själv måste göra annars, så blir man glad ända in i själen faktiskt. Om du själv sitter och ska köra igenom 200 iterationer i en personregistreringsapplikation och du får ett verktyg som kan göra det medan du är hemma. Ja, inte så dumt. Sanningen är väl att de här verktygen ska användas, men ska användas med förstånd. Man kan automatisera alla sina tester, men man ska inte. Åtminstone inte ur ett ekonomiskt hänseende. Man ska välja ut de som man kör
ekonomiskt,
många gånger.
Alltså,
jag menar att göra ett sånt här automatiserat test och upprätthålla det kostar
mycket pengar,
tid och energi. Mm. Och om man försöker göra det på test som kanske bara körs en gång varje release eller någonting i den stilen, så lönar det sig inte, kort och gott, att automatisera de där testerna.
Så det är en väldigt fin avvägning där, va?
Det är en fin avvägning.
Är det vissa typer av applikationer som brukar ha mer automatiska tester utifrån din erfarenhet? Är det liksom säkra bankapplikationer? Eller finns det någon sån liksom?
Nej, jag skulle väl i så fall tänka mig att det är generellt sett dataintensiva saker. Ju mer fält du har som du ska testa vad man får och inte får mata in och så vidare, desto bättre passar det. Grafiska applikationer passar det väldigt dåligt till.
Men man har hela tiden drömt om det, va?
Ja. Det här har man ju, man hoppas ju alltid att någonting ska komma som gör att vi slipper testa. Vi bara drar igång det här andra testverktyget och så blir det bra sen.
Okej. Ja.
Men jo, men jag menar, så är det ju. Men
hur var det med den sista och fjärde typen av testverktyg?
Sista och fjärde typen av testverktyg, det är belastningstestverktyg. där man, som man använder för att testa prestanda på en viss komponent eller ett helt system som man kanske ska driftsätta, eller då som jag sagt på en viss komponent som man kanske testar och utvärderar. Och det här kan göras på ett otal olika sätt. Man kan simulera minimilast, maximilast, mellanlast, förväntad topplast, jättehög datavolym, jättelånga tester med en ganska låg belastning under lång, lång, lång tid. Ja, det finns massor med olika varianter i alla fall, men alla är ju avsedda för att verifiera att man kan få att man har någonting som är robust och som fungerar för olika sorters laster.
Det verkar också som just prestandatester verkar nästan som en egen genre inom testning med väldigt mycket specialister på att förstå alla de här, det man får ut genom probing då, genom diagnos och sånt. Eller är det bara så jag uppfattat det? Eller?
Ja, man kan väl säga ja och nej. Traditionellt sett så har det varit så att belastningstestspecialister, det har varit farbröder mer eller mindre i höftkläder som har kommit in med getinälvor och väntat tills det är dags för fullmåne innan man gör testerna. Det har varit väldigt mycket mystik så att säga kring det här. Men i och med att man numera oftare går mot agila utvecklingsmetoder så väver man ihop testandet med utvecklingen på ett betydligt större sätt än vad man har gjort tidigare. Och där faller faktiskt också belastningstesterna in. De här farbröderna med höftkläder jag pratade om tidigare, de kom ju in som ett resultat av att man inte hade tänkt på prestanda innan man skulle till och driftsätta. Och sen så blev det väldigt mycket stoj och skrik över att det inte fungerade. Men om man tar in belastningstesterna tidigare i processen så blir chansen för stoj och skrik blir mycket, mycket mindre i och med att man vet, återigen, syftet med test är att veta, man vet tidigare i processen om man har ett problem eller ej.
Det är det jag har lite uppfattat också som att den här historiska lilla katt- och hundrelationen har varit just att man pratar om en V-modell och man pratar om vattenfallsprincipen genom att testarna är de som är i vägen för lanseringen och sånt. Och så har det varit traditionellt, men nu börjar det hända lite saker, eller så har jag uppfattat det, och kan du berätta om det? Eller
nej, det börjar ju i och med att man kan väl egentligen säga att i och med att man började med agila metoder av olika sorter. Det finns ju ett otal. Scrum är en populär. Det finns mer eller mindre extrema såna här metoder fram och tillbaka. Och det som är lite latcho i det där, så är det ju att i dem så är ju testarna med i utvecklingsflödet. De ses inte som människor som blockerar releasen, utan de är faktiskt med i det här själva utvecklingsprocessen.
Plus att utvecklare också testar och testar. Alltså det är inte så klara roller överhuvudtaget.
Nej, precis. Precis. Mm. Och det finns ju också utvecklingsmetoder. Det finns någonting som heter test-driven development, där man alltså börjar med att göra tester och sen skriver kod som uppfyller de här testerna, eller som kan göra det de här testerna specificerar. Så att det har blivit en klar, vad ska vi säga, harmonisering eller samklang mellan test och utveckling på senare tid. Och det är ju då det som TFS, Team Foundation Server, så att säga, den produkten går ju i de spåren. Den följer med där och förstår det. Och det är det som återigen gör att jag tror att det där, att TFS kommer att vara en mycket stor så att säga testprodukt i framtiden. Eller blir mer och mer så.
Jag antar just att testprodukter har funnits lika länge som det har funnits mjukvara i princip. Att man har på något sätt försökt att testa eller i alla fall starta igång något program eller någonting sånt. Hur har testprodukterna också inte bara blivit fått mer funktion utan förändras utifrån lite de här metoderna och sånt som har skett här? Hur ser...
Man kan väl säga att testprodukterna har förändrats på samma sätt som utvecklingsmetodiken eller den hela processen för att ta fram mjukvaruprodukter har förändrats. Om man tittar på långt tillbaka i tiden när man för att testa sin mjukvara då lämnade man in en hög med hålkort hos en dam eller herre i väggen och så körde de den och så fick man en utskrift. Men ja, fanns inte så mycket plats för testverktyg där egentligen. Men när de första testprodukterna som de moderna testprodukterna så att säga började dyka upp då egentligen i början på 90-talet. Så var det ju väldigt mycket den så att säga, Vattenfall och den traditionella V-modellen som gällde. Och de produkterna, de så att säga, följde den. De var produkter bara för testare. Så de innehöll bara tester och testresultat. Och det var det hela. Sen kom någon på att det här med buggar och så skulle man ju också kunna registrera i det verktyget.
Jag tänkte just fråga, defekthantering, är det någonting som har med test att göra eller är det något? Eller är det på gränsen?
Ja, hör du, det är väl, vågar jag påstå, det första egentligen som sammanförde utvecklare och testare. I och med att det är nödvändigt att ha ett sätt att kommunicera. Och då hade man ofta buggdatabasen eller vad man nu defekter eller vad man nu kallade det som.
Alltså fortsätter det då, så det var en av verktygen som utvecklades då, så kanske fortsätta med den här historien eller ja, analysen.
Nej, nej men när man sen då i slutet på 90-talet så att säga så började man ju ordentligt bry sig om kravhantering. Och det man då gjorde var ju att föra in så att säga det översta lagret egentligen i V-modellen då i testverktyget också. Så att man hade krav där och man hade tester för att validera de här kraven. Och så där fortsatte det väl egentligen tills dess då den agila rörelsen egentligen slog igenom
2001 någonting.
Ja.
Hur avslutningsvis här nu, tycker du att kvaliteten på produkterna har blivit bättre? För det är det vi, det är ju vårt gemensamma mål att vi ska ha bättre kvalitet på olika sätt. Hur känns det, som har vi mer buggar eller mindre buggar och dels med den här agila rörelsen? Ja. Har du någon åsikt om det?
Det går inte, det går ju till att börja med så går det inte riktigt att jämföra. Om du tittar på kodbaserna i de stora produkterna som finns idag. Jag menar, det som finns i min telefon är ju säkert oändligt mycket mer än vad vi levererade som en mjukvara i mitten på 90-talet. På en 150 megabytes tape. Jag menar, det har hänt en del liksom bland... På mängden där. Men jag vågar påstå att om det är den agila rörelsen eller ej, det vågar jag faktiskt inte svara på. Men idag är kvaliteten mycket bättre på mjukvara överhuvudtaget. Det finns ett otal exempel och jag tänker inte dra upp dem här, men kort och gott, det är min personliga bild av det. Det är att mjukvaran är bara bättre, kort och gott.
Och det kan väl också vara för att vi får ju mycket högre krav på oss utifrån. Det får inte vara fel som förut då kunde, det ligger på data. Och data kanske inte var riktigt, riktigt centralt.
Nej. Idag fungerar världen inte utan datorer. Skulle någonting ske så att våra datorer inte fungerar längre, då går vi ner på gråtstadie och ja, börjar ska lära oss att göra eld med pinnar och sånt där, va? Släpar hem kvinnor i håret som man har sett på. Nej, vänta, det kanske man inte får göra ändå, men ja.
Ja, jag förstår nog bilden.
Ja, precis, ja. Jag förstår.
Tack så mycket, Hans. Jag tänkte bara, sista frågan här. Hur ser du nu på den här katt och hunden? Vad är din vision framåt? För att jag upplever som att du ändå tycker att vi är på rätt väg, men vi är ju inte framme.
Nej, absolut
inte. Har du någon, hur ser du ut ifrån ditt perspektiv?
Om man tittar på... jag tror att utvecklaren och testaren kommer att närma sig varann, men de kommer aldrig att bli ett. Därför att det är helt olika mindset. Du är på jakt efter olika saker när du gör det. Så att närma sig ja, samma sak nej.
Mm. Så det är avslutningsvis.
Så det får bli min slutdrapa den här gången.
Tack så mycket, Hans.
Tack.